Podplay.
Hallå du.
Hallå där, compadre.
Hej.
Hur mår du?
Jag mår bra. Hur mår du, min partyprinsessa?
Jag är lite... Men lite sliten.
Ja.
Men ändå fine. Mina vänner i Terra spelade igår. Här i Göteborg. Mm. Och det var så bra. Och det var så roligt.
Gud vad härligt.
Och det var så asbra och rörande att spela på filmstudios. Så att det var liksom den största... De spelade ju Way Out West i somras och då var det nog fler där, antar jag. Men typ, det här var nog den liksom största liksom inomhusspelningen.
Ja, det såg ut som det var väldigt mycket folk
det
på
var så
din och Fannys Instagram.
Det var så mycket folk. Och det var så jävla bra. Och, men det är ju någonting... Alltså, man är ju farlig som småbarnsmorsa.
Ja. Yeah. Släpp inte ut oss.
Stäng, alltså vet du vad, lås in oss för alltid. För både, alltså jag och Fanny, båda var så här, du vet, att Fanny bara lämnade sitt barn till barnvakt och jag lämnade mitt barn till barnvakt och bara, nu kör vi! Alltså
så
vi var
härligt.
På så strålande humör, på det godaste, gladaste humöret. Nej, det var så bra, det var så himla, himla bra. Men en grej som är nice, det är att jag typ börjar att gå hem.
Klockan 3 istället för klockan 5, eller?
Nej, men nej. Alltså, igår stannade jag, jag var inte ens på Pustervik till stängning. Klockan 2 var jag så här, nu går jag. Jag fattar att det, jag förstår att det inte var tidigt, liksom. Det förstår jag. Men det var ändå så bra av mig. Att jag bara, nej.
Så bra.
Nu går jag hem.
Hej
jag
dig.
Ja, men tack snälla. Nej, men jag mår faktiskt bra. Jag känner mig uppfylld. Jag känner mig glad och stark och rörd och uppfylld. Så känner jag.
Gud vad härligt. Gud vad härligt.
Är det känslor du relaterar till?
Alltså inte, för att höjdpunkten min helg har ju varit att vi hela familjen var på Eriksdalsbadet. Och badade. Och jag är ju Sigrid var i chock för att jag är ju en badkruka av rang. Att jag ens
hon var i
med.
Chock över det.
Alltså hon var i chock över det. Och även jag, för att så fort jag hade tagit den där duschen man måste göra innan man går in i poolen. Så insåg jag att jag bara, I fucking hate this. Alltså, det är så kallt.
Det är kallt.
Och det är så blött. Och sen så ner i den där poolen. Det är som att alla människor som var där när jag var 12
var kvar. Och de har legat i poolen sen dess.
Ja, det är så här, russin. De har liksom blivit åldersbevarade i den där poolen. Det är något i vattnet.
Så vattenlik, det är precis... vattenlik på vattenlik.
Men det är så sjukt, det är precis samma stämning som det var för fan 24 år
sedan. Det är en speciell stämning på badhus.
Alltså helt sjukt. Och det sjuka var att de jag störde mig mest på var typ inte ens de här barnen som tränger sig i rutschkanekön.
Nej, men det ska ju barn göra.
Det ska ju barn göra. Det är föräldrarna som går i strömmen. Eller blockar vägen i strömmen så att vi inte kan åka fritt.
Helt omedvetna om sin liksom, omgivning.
Ja. Så du går och småpratar i äventyrsbadet.
Nej snälla, alltså, get out of my fucking way. Jag försöker skaffa mig badrenalin här.
Alltså verkligen. Och sen är det ju rövkallt och, så jag och Ian, vi satt i bubbelpoolen i typ 40 minuter.
Men åkte du rutschkana?
Nej, för Sigurd vill inte åka med mig. För det är också det att jag tror att barnen känner av att jag är
att du
mer
är
försiktig. Ja. Och typ,
alltså, är Oskar är med som du vet att han bara, när de ska åka
drar
så
ner
drar han ner
byxorna. Ja. Alltså 100%. 100%. Han blev jätteglad när jag sa, för de har ju en sån här klocka på rutschkanan. Han blev jätteglad när jag sa att de hade åkt snabbt. För att jag stod ju och tittade sen när de kom.
Nytt rekord!
Ja,
nej, men det är kallt, alltså det är fruktansvärt kallt.
Och det är det enda jag minns från när jag var liten på badhus också. De som trängde sig och hur man så sprang mellan poolen och du vet, omklädningsrummet.
Det är en konstig kombination av väldigt liksom intim och väldigt steril miljö, ett badhus.
Ja. Ja.
Man är ju nästan naken på ett obehagligt sätt.
På ett väldigt obehagligt sätt. Och sen så ville Sigrid gärna basta.
Oj, Gud, a woman of culture.
Alltså verkligen, så vi gjorde det i typ 30 sekunder. Och det är också precis samma som när jag var liten. Jag blir exakt samma person. Kan folk sluta vara så bekväma med i sin nakenhet?
Men det är ju bastuns hela grej. Jag är ju inte heller det. Men det är ju bastuns hela grej.
Och jag köper det när man liksom är liksom kanske lite mer privat bastu. Men jo, men vadå? Alltså jag menar så här, vi var som packade sillar i den här bastun. Och så är det ändå två kvinnor som envist ska ligga språngande nakna med så här uppvikta
bresa,
ben,
typ. Med uppvikta blygläppar.
Jag vet inte. Kan det vara lite mindre folk här inne? Och då kan du få ta liksom den här platsen och njuta av det här.
Men för mig är det så himla dubbelt när man ser någon som är väldigt bekväm i sin nakenhet. För jag känner mig liksom obekväm i deras bekvämhet, men jag känner mig också lite avundsjuk.
Ja.
Att jag bara, tänk om jag var sådär trygg i min kropp. Att man bara, här ligger jag i min kropp på jorden och existerar. Och duger. Ja.
Det hade varit väldigt härligt. Jag håller verkligen med. Men så att, nej, jag känner mig inte lika upprymd kanske. Men bra ändå.
Men bra. Jag har en sak att berätta för dig.
Ja, spännande.
Om en vecka.
Ja, jag vet.
Då är vi på turné.
Gud, jag är så pirrig.
Jag känner mig också så pirrig. Om en vecka är vi i Växjö. Sen ska vi till Malmö. Sen blir det en lördag i mitt älskade Göteborg.
Ja, helt sjukt.
Det kommer bli så härligt. Det kommer bli så jävla roligt.
Det ska bli underbart, jag håller verkligen med.
Och jag har ju börjat skryta om det här till dig. Även skrivit om det på min Instagram. Men jag har ett så bra fall i Göteborg. Ett lokalt fall som jag aldrig har talat om. Som är helt stört faktiskt.
Ah, kul.
Alltså just när det är så här, det börjar liksom, det händer saker alltså. Det händer fan saker.
Gud vad härligt. Ser verkligen, verkligen fram emot det.
Vet du vad, jag ser verkligen, verkligen fram emot att berätta om det för dig och för våra lyssnare som är där.
Vad kul. Det kommer bli underbart. Så om ni inte har köpt biljetter än så gör man det på mordmotmord.se.
Ja, det gör man verkligen. Det ska bli så härligt att liksom hit the roads med dig.
Ja. Ja, det ska bli underbart.
På tåg då. Vi borde haft en liten buss.
Ja, men jävlar lång tid det hade tagit. Och jobbigt för mig eftersom du inte har körkort.
Men jag hade kört ändå i natten.
Hade du det?
Ja, det hade jag. Alltså en liten folkabuss.
Jag hade känt mig trygg i det. Ja, nej, jag hade känt
hade
mig
du verkligen det? Jag tror inte du hade det.
Jag vet inte heller om jag hade det.
Nej, du hade ju inte det.
Men jag vill liksom låtsas att jag hade det.
Ja, vi håller upp den här charaden en stund till.
Ja, och sen vet du vad vi skulle kunna göra? Vi skulle kunna övningsköra hela vägen
till Umeå.
Och sen tar du körkort i Umeå.
Ja, uppkörning i Umeå.
Jag körde ju upp i Falun.
Så smart, eller?
Bland annat. Men Falun var svårare än vad jag trodde, för det var väldigt, väldigt mycket rondeller. Och det kan ju vara lite knepigt när man är nybörjare.
Alltså vet du vad, jag kan känna så här. Jag kan aldrig skaffa mig ett körkort, för rondeller verkar helt stört för mig.
Det är verkligen inte det.
Alltså varje gång vi ger oss in i en rondell, jag och Marcus, då, du vet, jag är korstecknet. Alltså jag gör inte det, men det känns som att jag gör
det. Jag tror att det handlar mer om Marcus än om rondellen.
Du har inte fel.
Jag, för att rondeller är, när man väl har fattat det så är det så smart.
Okej, jag fattar. Men har du åkt bil med min man, eller vad baserar du?
Alltså, jag har åkt med honom en gång.
Var du rädd för ditt liv?
Nej, men alltså, jag var nog inte det, för det var när du var gravid med Sally. Och jag tänker att han var nog väldigt försiktig då.
Körde han långsamt?
Jag kommer inte ihåg, men jag har ju hört att du som inte ens har körkort tycker att han suger på att köra bil.
Han har blivit så mycket bättre faktiskt. Alltså han har blivit mycket bättre. Men han hade ju en tid, alltså innan vi, numera har vi ju en, numera leasar ju Marcus en bil. Eftersom han kör en del i jobbet. Men förr hade vi ju en annan bil, en lite skruttigare bil som jag älskar. Och då hände det ju återkommande att Marcus blev stoppad av polisen bara för att han typ körde konstigt. Alltså flera
du har
gånger.
Sagt att han kör som en tant, att han kör så himla långsamt.
Ja, exakt. Alltså, du vet, jag tror att polisen var så här, okej, den här personen kör misstänkt för att han kör så himla långsamt. Alltså du vet, sådär som man kan göra när man är full och man ska försöka gå rakt, typ, och man glömmer bort hur man går. Gud. Alltså lite grann så. Så att jag ser verkligen
tur att inte han är vår chaufför, men vi övningskör upp till Umeå, tar körkort där och så kör du hem så kan jag sova.
Det är så bra. Det är jättebra.
Framåt det.
Mm. Gud vad härligt.
Vi hoppas att ni kommer. Det finns biljetter kvar ju överallt, så att go get yours.
Verkligen, verkligen. Det kommer bli as kul, sorgligt, spännande. Vi kommer skratta, vi kommer gråta. Vi kommer inte sjunga en sång.
Nej, det kommer vi inte göra, men vi kommer göra andra grejer. Vi har pratat om att göra liksom, ha lite interaktivitet med publiken. Och jag ser så mycket fram emot det.
Att du,
så jag hoppas att, att liksom, det är typ det som är mest fram emot nästan.
Okej, okay. Priset kommer vara att man kommer få vara Annas vän, för hon behöver uppenbarligen social interaktivitet. Det kommer bli underbart. Vi ses ja. Snart. Men nu gör vi den här podden.
Nu gör vi den. Hej.
Hej.
I juli 1891 föddes Virginia Rappi i Chicago. Hon uppfostrades av hennes mormor efter att hennes mamma gick bort när Virginia bara var 11 år. Hon ansågs vara en väldigt vacker ung kvinna, och när hon var 18 år så började hon arbeta som modell. Och några år senare så flyttade hon till San Francisco för att fortsätta sin karriär där, och hon var då liksom modell och så började hon också skådespela en del. I San Francisco träffade hon också en kille som hon blev kär i, Robert Moskowitz, som var kläddesigner, och hon var liksom lite av hans musa. Och de två gifte sig, men kort efter att de gift sig så gick Robert bort i en spårvagnsolycka, vilket känns så himla...
Så San Francisco.
San Francisco.
Ja, 100%.
Det har liksom egentligen ingenting med saken att göra, men jag kunde ändå inte leave it out.
Mm. Nej, jag håller med. Jag håller med.
Så efter att hennes man då, Robert, hade gått bort så flyttade Virginia till Los Angeles, och där började hennes karriär verkligen ta fart. Hon fick roller i stora filmer där hon spelade mot stora stjärnor, och hon var liksom verkligen lite av en it-girl på 20-talet kan man säga. Hon fortsatte att vara modell och musa till många andra kläddesigners, och hon blev också uppmärksammad för att hon var feminist. Hon kunde liksom synas i herrkläder i olika modejobb, i olika tidningar, och hon stod liksom upp för att kvinnor hade samma rätt till kläder som männen.
Håller inte med. Och, ska jag?
Ja, men det är så kul att man liksom, det är så talande för vad det är för tid, att så här, du vet, hon var småkling typ. Hon var typ i någon kavaj eller så här, och så kostym, och så var smått folk bara, oh my god, that feminist woman, typ så.
She's a witch!
Typ. Hon tyckte också att det var viktigt att kvinnor var som de själva ville vara, och uppmuntrade kvinnor att, citat, be original, every girl can be that.
Jag håller med.
Jag håller verkligen med. 1920 förlovade sig Virginia med en filmregissör, en producent vid namn Henry Lee Lerman, och hon medverkade i många av hans filmer. Och eftersom de båda var toppnamn i stumfilmsindustrin så umgicks de också med många andra i filmbranschen, och alla i den här branschen at that time, trots att det var förbudstider, verkade verkligen live it up. Alltså det var mycket fester, och du vet, det känns så Gatsby.
Japp, 100%. Typ. Mm. Verkligen. Och inte typ så, nu är det Gatsby-fest på Valand, utan literally Gatsby.
Nej, literally Gatsby. En annan väldigt känd person vid den här tiden var en skådis som också var regissör och screenwriter som hette Roscoe Arbuckle. Han började arbeta inom showbiz tidigt i livet och blev ett stort namn snabbt. Och han var polare med många andra stora stjärnor, som typ Charlie Chaplin och Buster Keaton. Och som dryga 30-åring tjänade han $1 million om året, vilket motsvarar ungefär $16 million i dagens värde.
Är det här Fatty Arbuckle?
Ja, exakt. Han kallades för Fatty, och jag har valt att kalla honom för Roscoe ändå, för att han tyckte aldrig om det.
Nej, det kan man förstå.
Namnet. Så att, precis, hans liksom, det som han är känd som är Roscoe Fatty Arbuckle.
Ja.
Och det här då, den här lönen som han fick på $1 million om året gjorde honom till den högst betalda skådisen i Hollywood at that time. Och trots att de båda liksom var stora kändisar så verkade det inte som att de hade så jättemycket med varandra att göra. Jag tror att de kanske, du vet, hade jobbat med varandra lite grann och sådär, men de var inte jättetajta. Men på Labor Day i september 1921 så befann de sig båda två i San Francisco. Roscoe och hans polare hade kört till San Fran från LA för att festa, och de checkade in på St. Francis Hotel där de hade bokat tre rum som låg så här bredvid varandra som de kunde bo och festa i.
Mm.
De planerade för en riktigt fet fest, och det var ju som sagt förbudstider, så de kunde liksom inte få sprit från hotellet, men det var inga problem. För i alla fall enligt vissa källor, och jag har valt det här för att jag tycker att det är så starkt, enligt andra källor så har de fått spriten på ett annat sätt. Men det sägs då att Roscoe hade en bil som låter som att den var tagen ur Pimp My Ride. För i hans bil så hade han en inbyggd bar. Ja, så de proppade den här baren då i bilen full med diverse sprit så att de skulle kunna festa flera dagar på St. Francis Hotel i San Francisco. Roscoe och hans polare gjorde lite sightseeing i San Fran, och på själva Labor Day då, på måndagen, så var det dags för den stora festen.
Mm.
Någonstans mellan 20 och 30 personer kom till killarnas hotellrum, och det verkar som om spriten flödade, och enligt vissa källor så verkar det också ha pågått liksom lite olika intima aktiviteter i olika rum och en hel del naket. När festen hade pågått i några timmar under eftermiddagen, det är liksom en dagsfest då, så gick Virginia in i en av de sviterna där det var lite lugnare för att besöka toaletten. Och kort därefter kallades en läkare till platsen för att titta till henne. Hon mådde inte bra. Det har beskrivits som att hon var helt hysterisk, att hon skrek av smärta och liksom låg och vred sig och höll sig för magen. Och hon togs då till ett annat rum på hotellet för att få vidare vård, och hon stannade kvar på hotellet i några dagar innan hon till slut flyttades till ett sjukhus.
Okay.
Först trodde man att hon var berusad, liksom att hon var full, och att hon bara behövde lugna ner sig. Och hon verkar typ ha blivit behandlad med olika morfinpreparat. Efter ett tag så trodde man att hon kanske hade blivit förgiftad av den här så kallade bootleg-spriten, alltså smuggelspriten, fulspriten, som de drack på festen. Kort efter att hon kommit till sjukhuset så avled hon, och det var inte på grund av spriten, utan det visade sig att hennes urinblåsa hade spruckit och att hon hade fått bukhinneinflammation och dog av det då.
Men gud!
Men hur hon då hade fått det här, hur hennes urinblåsa hade spruckit och liksom vad som hade hänt på festen och Virginias död blev så otroligt omtalad, och det finns så många rykten och olika versioner av vad som hände den här eftermiddagen som följdes.
Förlåt, men hon var liksom frisk när hon gick dit?
Hon var frisk när hon gick dit, exakt.
Okej.
Okay. Och det finns då så mycket olika versioner av vad som hände den här eftermiddagen, och det här följdes helt slaviskt i media, såklart. Virginia var på festen med en väninna bland annat, en kvinna vid namn Bambina Maud Delmont, och hon var känd för olika saker, men bland annat så var hon känd för att ha sysslat med bedrägeri och utpressning.
Toppen.
Och kort efter att Virginia gått bort så berättade hon sin version av vad som hade hänt den här dagen som de var på festen, helt enkelt. Hon berättade att hon hade sett Roscoe iklädd pyjamas och en morgonrock leda Virginia till den här sviten där hon senare hittades i krämpor. Hon berättade att hon hörde hur han sa när de gick ur liksom festrummet: I've waited for you 5 years and now I got you.
Ew.
Och att de kort senare hört skrik och konstiga ljud från det rum dit Virginia och Roscoe hade gått. Och sen berättade hon då att efter en stund hade Roscoe kommit tillbaka med en sönderriven pyjamas och sagt till bland annat Bambina Maud Delmont att de skulle gå och ta hand om henne och se till att hon fick på sig kläder, och att Virginia lät för mycket. Och när Virginia typ hade fortsatt skrika och låta så hade Roscoe då enligt Bambinas vittnesmål skrikit till Virginia att hon skulle vara tyst, och om hon inte tystnade så skulle han slänga ut henne genom fönstret. När Bambina Maud och en annan kvinna vid namn Alice Blake hade gått för att titta till Virginia så hade de hittat henne halvnaken på sängen som var obäddad. Det här är då enligt, ska jag säga, Bambinas berättelse. Så har de hittat henne då halvnaken på sängen som var obäddad och hon hade så här legat då och gnytt och haft jätteont och sagt att hon hade så ont och att Roscoe did it och att hon trodde att hon höll på att dö. Bambina berättade också att de hade försökt att klä på Virginia men att hennes kläder som hon hade haft på sig var sönderslitna så att det liksom hade inte gått, det såg typ inte ut som kläder längre. Och allt det här är då hennes vittnesmål som sagt. Roscoe, eller hennes berättelse av vad som har hänt. Roscoe var en stor man och Virginia var en väldigt späd kvinna och Bambinas version, mer eller mindre tydligt beroende på källa, innebar alltså då att Roscoe hade våldtagit Virginia på ett sånt sätt att hon hade då fått skador på sina inre organ och sen avlidit av skadorna som följd.
Oh, Jesus Christ.
Ja, när det är så obehagligt liksom.
Det gör ont igen.
Det gör ont igen, verkligen. Tidningarna började ju såklart rapportera om det här som galningar och vittnen klev fram och berättade olika, mer eller mindre sanna historier om både Virginia och Roscoe. Det cirkulerade mycket rykten om Virginia som indikerade att hon var en quote-unquote lössläppt kvinna som folk hävdade då hade legat runt, alltså det här är ju så här vittnesmål, ska jag bara säga, som jag har ingen aning, alltså det här är rykten och det verkar som att alla berättelser om den ena och den andra kan eventuellt bara vara också för att du vet göra, liksom tala ner den andra personen för att styrka den andra personens case.
Det här är ett scenario där det är mycket som är omskrivet och mycket har liksom många rykten har spridits.
Exakt så.
Även om hon var en quote-unquote lössläppt kvinna så betyder det ändå inte att hon ville bli liksom få sina inre organ sabbade.
Absolut inte. Helt rätt, Karin. Och det spelar ingen roll om det är sant eller inte. Det finns inget som rättfärdigar det liksom. Ja, det figurerade också en del vittnesmål som placerade Roscoe i andra situationer där han i alla fall påstods ha utnyttjat andra kvinnor sexuellt. Andra menade att Roscoe hade våldtagit Virginia för att hon nekat hans invit om sex. Och vissa hävdade att de också hört honom prata om den här händelsen efteråt och nästan skrutit om det dagen efter. Det påstods också att han berättat att han våldtagit henne med liksom andra objekt. Det här är också bara rykten. Roscoe nekade till att någonting av det som han påstods har gjort eller anklagades för har gjort var sant. Han nekade till att ha haft något slags sexuellt samröre med henne, vare sig liksom påtvingat eller samtyckes. Han menade att han hade hjälpt Virginia när hon blev dålig, för hon hade liksom gått till toaletten. Det här är hans berättelse då. Hon hade gått till toaletten för att hon hade ont. Och du vet, han hade också trott att hon druckit för mycket. Han tillsammans med flera andra hade lagt henne i ett badkar för att hon, du vet, skulle få nyktra till. Men att hon då var helt hysterisk och att hon hade så sjukt ont. Alltså det vittnar han också om, att så här, hon mådde inte bra. Hon liksom vred och kved och du vet sådär.
Men varför skickar de inte henne till ett jävla sjukhus?
Nej, men det är det som också är så speciellt. Jag kommer till det lite senare. De tar ju dit så här, hotellläkaren som får se om henne. Och den personen, förmodligen en man, för det var väl bara män som var läkare då, gav henne typ morfin, lät henne vila, bara pumpade henne med morfin. Det finns också rykten, typ, jag vet inte exakt, det blir lite olika på, beroende på källa också, hur hennes kropp har tagits hand om efteråt. Men jag kommer till det lite senare. Roscoes nära vänner vittnade om att de tyckte att Bambina Maud, Belmonts berättelse, inte lät som Roscoe alls. De kunde liksom inte känna igen sin vän i det vittnesmålet. De beskrev honom som att han snarare var väldigt blyg och försiktig runt kvinnor. Och du vet att han...
Förlåt, men inte... jag, att typ så den här tidens största filmstjärna var väldigt blyg och försiktig med kvinnor. Ja. Han hade en bar inbyggd i sin bil.
Nej, men det är precis. Man, alltså,
nej, han var alldeles lugn och timid. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att han skulle stoppa in den. Förlåt, ursäkta nej. Ordvalet.
Men... Det var offensiv ordval. Charlie Chaplin sa bland annat att Roscoe var genial, easygoing type who would not harm a fly i samband med all uppståndelse i media. Och det är det typ det här också att så här, ja, han är som du säger, han är liksom dåtidens typ största stjärna. Han har jättemycket kända vänner och sådär.
Ja, och det bidrar också till hela, alltså förstås, till att det blir så sjukt omskrivet.
Verkligen. Som sagt, enligt vissa källor då, lite, det här är ju dels gammalt och mycket ryktes, eller liksom, det finns inte så mycket fakta i det. Men så verkar det då som obduktionen av Virginias kropp för att liksom säkerställa exakt vad som dödat henne och vilken typ av skador som hennes inre organ hade fått försvårades av att innan den officiella obduktionen genomfördes så hade någon inofficiell obduktion gjorts. Så organen var liksom inte i original, eller vad man ska säga. Typ som att hon först har tagit till en privat, alltså du vet, det verkar som att det har liksom varit bristande i utredningen efter, helt enkelt. Mm. Det verkar också som att, eller det är också så att olika experter, beroende på vilken sida de var på eller hur man ska uttrycka det, kom fram till olika sorters externa skador på kroppen. Typ som vad blåmärken på kroppen kunde indikera, vilken typ av blåmärken som fanns och du vet sådär. Men trots då att Roscoe nekade att han hade liksom gjort någonting mot Virginia så häktades han och åtalades bara en dryg vecka efter festen. Oj. Och han häktades utan möjlighet till frisläppning mot borgen. Och det var ju liksom innan rättegången ens han började så var han ju dömd av allmänheten. Både de som följde rapporteringen i nyheterna och de som arbetade med Roscoe tog liksom kraftigt avstånd från honom så att han blev av med, du vet, uppdrag och vänner och sådär. För att alla, han hade signat med typ så Paramount och de var bara så här, vi kan inte ha dig tätt kopplat till oss för vi vet inte om du har gjort det här eller inte.
Nej.
Rättegången som följde blev minst lika uppmärksammad som liksom fasen innan och den startade i november 1921. Åtalet tog fram vittnen som vittnade då om Roscoe och hur han var och vad som hade hänt den här kvällen. Bland annat, och jag vet inte om Bambina Maud Delmont faktiskt vittnade i rättegången eller om hon liksom bara gav den här utsagan innan, för att hon kallas ibland för ett vittne som inte vittnade. Alltså du vet att hon bara stirred things up innan och planterade den här berättelsen sen i tidningar och sådär.
Okej. Okay. Eller så och, vittnade hon om vad som faktiskt hände.
Ja, exakt.
Man vet exakt inte liksom.
Så. Man vet inte. Försvaret och sin sida tog fram vittnen då som ifrågasatte Virginias motiv för att vara på festen och flera då som vittnade om det sa innan att hon då skulle ha haft ett aktivt sexliv och sådär.
De gick på det här, vi svartmålar kvinnan som är död. Ett klassiskt försvar.
Exakt så har jag skrivit i min nästa mening. Den här rättegången slutade med att juryn kom tillbaka efter 44 timmars överläggande och de var inte enade. 10-2 ansåg då att Roscoe var oskyldig och rättegången förklarades ogiltig och en ny rättegång skulle då genomföras. Den 11 januari 1922 inleddes nästa rättegång och det var liksom ganska mycket av samma. Åklagaren och försvaret försökte så här riva ner den andras karaktär eller du vet, vinna sympatier och sådär. Den här rättegången pågick i 3 veckor och efter 40 timmars överläggande kom juryn tillbaka och även denna gång oense. Fortfarande 10-2, men den här gången ansåg majoriteten att Roscoe var skyldig.
Oh,
han är då åtalad för dråp, inte för mord. Nej. Utan för dråp. Även den här gången då ogiltig förklarades rättegången och den behövdes alltså tas om en tredje gång. Den tredje och sista rättegången mot Roscoe inleddes i mars 1922. då hade han liksom varit omskriven i alla tidningar så gott som dagligen, och opinionen var verkligen emot honom. En av dem som uttalade sig mest frekvent om det som hände på Labor Day på Hotel St. Francis var Bambina Maud Delmont. Men någon gång mellan Virginias död och den sista rättegången mot Roscoe så hade försvaret hittat ett brev som hon hade skrivit, alltså Bambina hade skrivit till någon, där hon erkände att hennes nästa person att försöka lura på pengar var Roscoe Arbuckle. Det kom också fram då att hon flera gånger hade planerat för och sen genomfört liksom stunts där hon lät typ en kvinna ligga med en man och sen kom Bambina på dem och sen pressade Bambina den här mannen i fråga på pengar.
Okej. Okay. Ja.
Så att hennes vittnesmål blir ju liksom ganska grusat av det.
Hon blir inte trovärdigt vittne liksom.
Exakt så. Så i den tredje gången blev Roscoe Arbuckle inte bara friad utan han fick en ursäkt för det han då fått gå igenom för att han ansågs då vara så pass oskyldig att, så du vet, det officiella utlåtandet från rätten avslutades med en offentlig ursäkt där de skrev, den avslutas då med det här: "We wish him success and hope that American people will take the judgment of 14 men and women who sat listening to the 31 days of evidence that Roscoe Arbuckle is entirely innocent and free from all blame."
Förlåt, men sluta smöra typ.
Ja, men lite så.
Inte det lite konstigt?
Jo, för det är ju fortfarande så här.
Eller vadå typ förlåt till dig? Eller,
för att,
så nej. Man, gör man ju typ inte med någon annan som är anklagad för någonting.
Nej.
Mm.
Men trots då att Roscoe friades i rätten och fick den här ursäkten så var han då liksom typ för evigt dömd av allmänheten. Han hade ju haft den här liksom otroliga karriären som totalt suddades bort från branschen. Du vet, han fick inga nya uppdrag och alla hans redan gjorda filmer...
Skulle du säga att han blev cancelled?
Det skulle jag, absolut, säga. Alla hans redan gjorda filmer, du vet, slutades visa och sånt.
Huh.
Men man vet alltså... än idag inte vad som hände med Virginia innan hon avled i september 1921. Det finns de som tror att, dels tror fortfarande att Roscoe liksom gjorde någonting mot henne som gjorde att hon sen fick de här skadorna. Men det finns också de som tror att hon hade någon liten skada och att den här då fulspriten liksom skyndade på det händelseförloppet, eller man ska säga. Men det man kan konstatera är just att hennes död överskuggades av all den uppståndelsen efter och omkring Roscoe Arbuckle. Och hon blev då, som så många andra kvinnliga offer, endast liksom en skugga från en eventuell gärningsperson.
Jag kan typ inte förstå hur man inte kan ha, alltså, många typ trovärdiga vittnesmål från den här festen om så här, som åtminstone säger ja, han gick iväg med henne till ett annat rum, eller förstår du vad jag menar typ?
Mm. Och det har han ju gjort, eller han har ju i alla fall varit i rummet med henne, men det är ingen som vet exakt
vad som hände,
varför han gick dit. Alltså, du vet, var det för att han faktiskt ville hjälpa henne?
Var Nej, men jag menar innan hon blev dålig, menar jag.
Ja, okej. Okay.
Alltså, det känns så jävla konstigt att man inte ska kunna få liksom fastslå det. Men sen är det också typ så här, han och hans bros typ arrangerar den här festen. Alltså att så Charlie Chaplin säger så, he wouldn't hurt a fly. Vet du vad, jag typ litar inte på en enda mans vittnesmål om en enda man. Alltså jag tycker att det är typ att det är så här, killar är så här, jag skulle aldrig kunna tänka mig att han skulle göra någonting. Och så typ frågar man en enda tjej som har träffat den här personen en enda gång. Hon bara, ja, jag kan se det typ.
Absolut, alltså
det känns som att det är liksom inte, att typ det finns en liksom ett blint öga för ett manligt beteende som från andra män.
Det är en outtalad bro-code.
Ja, men delvis det, men också bara typ att man inte ens lägger märke till
det. Nej, man kan inte ens fatta. Nej, jag förstår precis vad du menar.
Att
absolut.
Man liksom inte noterar ett obehagligt beteende överhuvudtaget. Nej. Liksom.
Nej, det är så jävla hemskt och... Jag vet inte, det är så, den är ju fruktansvärd liksom. Och som sagt, det är ju lite speciellt det här fallet eftersom ingenting är konstaterat. Så allt vill jag ju bara påsäga är liksom...
Nej, men han är friad uppenbarligen.
Det är han ju.
Men jävlar alltså. Usch, vad sorgligt.
Så jäkla sorgligt. Jag har läst The Tragic Story of Virginia Rapid, The Silent Film Actress Who Died Mysteriously in 1921 på medium.com, skriven av Gina DeMuro. Flera olika Wikipedia-sidor om bland annat personerna och händelsen och du vet sådär. Jag har läst ett inlägg på American Hauntings Inc. med titeln The Death of Virginia Rapid. Och sen har jag läst en artikel med rubriken Who was Virginia Rappi? Och en ganska lång underrubrik på San Francisco Gate, skriven av Andrew Shammings. Och sen har jag lyssnat på ett avsnitt av Morbid och ett av You Must Remember This.
Jag vet vad? Fan, jag tänkte på, jag har hört om det här fallet någonstans i en podd som var jättebra. Vad heter den podden som är jättebra, som det var jättelänge sedan jag lyssnade på? Den heter We Must Remember This.
Mm.
Som det finns jättemånga jättebra avsnitt av.
Jättemånga, verkligen.
Tack Anna.
Tack Karin.
Okej.
Kör.
Det är den 17 mars 1905 och ett gäng vänner hajkar i Tompkins Cove. Det ligger i Rockland County, New York, vilket är liksom typ rakt norrut, alltså om man följer Hudsonfloden. Mm-hmm. Där befinner vi oss. Det här gänget går i någon slags skogsområde när de får syn på ett litet hus som alltså det är ett smokehouse. Det användes förr i tiden för att röka kött. Det är inte alltså en så störig, broig restaurang. Utan det är ett actual smokehouse. Det är liksom som ett litet hus kan man säga. När de kommer närmare så känner de en fruktansvärd lukt. Och det är ingenting mot den fruktansvärda syn de kommer se när de tittar in i den här lilla byggnaden. Där ligger en väldigt, väldigt illa tilltygad kropp. En manskropp som delvis har blivit bränd men också har liksom ätits på av vilda djur. Aha. Det är i princip bara ett skelett kvar. Åtminstone från fötterna upp till munnen. För på den övre delen av huvudet sitter en mask. En lädermask. Liksom en, tänk så, klassisk BDSM-lädermask. Den stilen. Och när polisen kommer till platsen och man väl ska ta bort masken så inser man att där under är personens huvud liksom helt intakt.
Mm-hmm.
Därför kommer man kunna identifiera kroppen i rökhuset. Det är en 26 år gammal man som heter Egil Dag Vesti. Han kommer från Oslo men flyttade till New York 2 år tidigare för att läsa på Fashion Institute of Technology och gick där sista året. Han drömde om att bli modedesigner och att någon gång i framtiden ha ett eget varumärke, och bredvid skolan så jobbar han också som modell. Och Egil hade försvunnit flera veckor tidigare efter en utekväll i New York, och nu tvingas hans syster Anna Margrethe flyga från Oslo till New York för att identifiera sin bror i det här fruktansvärda tillståndet, verkligen. Och senare så kommer hon och resten av hennes familj få flyga hem Egils kvarlevor till Norge och begrava honom där. Men de kommer också då behöva återvända till USA för att närvara vid rättegången mot hans mördare. Det är en mördare som kommer att gå snabbt att hitta. Polisen undersöker vems ägor det här rökhuset ligger på. Och det visar sig vara John och Raquel Legeros. Hon är biokemist med ursprung i Filippinerna. Han är högt uppsatt inom FN. På tomten i Rockland County ligger deras sommarhus. Och polisen är så här, de här två känns spontant inte som så här givna. Att de ska ha med det här att göra. Men de blir snart intresserade av deras 22 år gamla son Bernard Legeros. Och polisen behöver liksom inte leta efter Bernard, utan han hör snart av sig självmant, för han har lite olika teorier om Egils kropp, hur den kan ha hamnat där och vad som kan ha hänt typ. Så polisen ber honom komma till stationen och berätta mer om de här teorierna, men kort efter att förhöret börjat så vänder hans historia helt och hållet, och han berättar då att det var han som mördade Egil Vesti med 2 kulor. Han har skjutit honom 1 gång i halsen och 1 gång i huvudet. Så han är så här, alltså, det är som att han ringer polisen med någon slags plan om att typ peka dem i en annan riktning, men så fort han kommer dit så är han bara så här, ja, det var jag typ. Mm. Han kommer att häktas för mordet bara 4 dagar efter att kroppen hittades, så att det går jättesnabbt liksom, den här utredningen. Bernard Leggero hade typ inte haft en superlätt uppväxt. Det faktum att hans mamma kom från Filippinerna gjorde att folk, alltså han blev typ, han blev liksom retad för sitt utseende helt enkelt. Och han, alltså, New York var hans hemstad, men han verkar ha varit ganska ensam, och hans familj flyttade också runt ganska mycket på grund av då hans pappas jobb inom FN, och det hjälpte nog inte mot den här ensamheten typ. Han verkar också ha lidit av psykisk sjukdom på lite olika sätt i liksom olika stadier av hans liv. I tonåren pratade han med sina föräldrar om att ett team aliens styrde honom. Han ska också typ ha utvecklat en så här fascination vid döden och döda människor och döda djur typ. Och många av dem som faktiskt är liksom, han har kompisar under tonåren, och vissa av dem vittnar om att han typ ljuger väldigt mycket, och han ljuger typ om att han ska ha dödat folk. Alltså han, det är som att han säger saker för att chocka folk typ. Så han har en fascination vid döden och typ pratar mycket om döden och sådär. Och i andra perioder ser det som att han är typ jättebra att vara med. Så att det är liksom, han har faser helt enkelt. Det går väldigt mycket upp och ner. Den här gången är det då tyvärr inte någon lögn att han har dödat någon. Snart leder Bernard inte bara polisen till den plats där han slängt ett liksom gäng sexleksaker, piskor och annat som används under kvällen då han mördat Egil. Alltså han har typ slängt det från en bil ut med vägen tillbaka till New York från det här sommarhuset. Han berättar också var pistolen är som han har mördat honom med. Och för att hämta den behöver polisen åka till Manhattan, närmare bestämt till The Fuller Building på East 57th Street. För där ligger Andrew Crispo Gallery, och det är i det här mega tjusiga konstgalleriet, i den här mega tjusiga byggnaden på en mega tjusig adress, som den 22-kalibriga pistolen som Bernard skjutit Egil med är gömd. Det är ingen tillfällighet att pistolen finns på det här fina konstgalleriet, utan det är mannen som äger galleriet, Andrew Crispo, som Bernard säger inte bara har varit med under mordet på Egil Westi, utan också är den som sagt till Bernard att skjuta honom.
Mm-hmm.
Så vem är då den här Andrew Crispo? Jo, vid den här tiden så var han liksom en riktig så hot shot inom New Yorks konstvärld. Han hade kommit till stan från Pennsylvania och arbetat sig upp på andras gallerier innan han 1973 startade sitt eget ställe. Och han byggde snabbt upp en stark relation till baron Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza. Och blev liksom, alltså det är hans så här tjusigaste kund liksom. Han blir hans konstguy, om du fattar.
Yeah.
Så att han liksom, många av hans deals är med den här baronen, men han har också många andra liksom tjusiga kunder. Han typ representerar tjusiga konstnärer. Alltså han är liksom en hotshot i konstvärlden.
Mm. Med det namnet kan man ju nästan inte bli annat som.
Verkligen, verkligen. Och snart äger liksom några av de största konstnärerna under den här tiden rum på Andrew Crispos galleri. Det går mega bra för honom. Han har ett sommarhus i Southampton bredvid Gloria Vanderbilt, runt hörnet från Roy Lichtenstein. Du fattar.
Oj,
pengar
jävlar.
Fix. Du och jag är ju förtjusta i det tjusiga New York.
Ja.
Eller hur?
Jajamän.
Det här är också det tjusigaste 80-tals New York du kan tänka dig.
Ja. Love it.
Det här är ju också en tid då det festas en hel del i New York, och Andrew Crispo blir ett återkommande inslag på framförallt då stadens gayklubbar, och allra helst undergroundklubbar med någon slags liksom BDSM och sexinriktning. Han hade alltid ett gäng unga män eller pojkar runt sig, och en sån pojke som skulle bli en man var då Bernard Leggero, som enligt egen utsago träffade Andrew Crispin redan som 15-åring, och han skulle typ springa ärenden åt honom. Det var inte det enda som han gjorde. Det här är också en tid, alltså kokain fanns, om man säger. Alltså, jag läste någonstans att Andrew Crispo ganska ofta typ köpte så 7 gram på en dag.
Åh, jävlar, jag vet förstås inte, det, jag tänker att det är mycket.
Det är så mycket. Alltså det är liksom...
Jag trodde du skulle säga 7 kilo, men det hade varit ganska sjukt. Det förstår till och med jag.
Alltså han gick igenom 7 ton kokain på en dag. Då får man säga många tavlor till baronen. Nej, men det är så här, de knarkar satan, verkligen. Och det var också supermycket så sex med BDSM-inslag, dekadenta fester. Det var liksom en blandning av så lyx, sex, smuts och våld på typ ett helt sjukt sätt.
Mardröm.
Ja, verkligen. Och Bernard, ska jag säga, han identifierar sig inte som homosexuell, men har också liksom, alltså, har sexuella förbindelser i det här sammanhanget. Och när Egil Vesti dör, har Bernard då hängt med eller jobbat för Andrew Crispin i 7 års tid. Så han har ju varit med honom länge, från att han var väldigt, väldigt ung liksom. Så Bernard Leggero säger då att det är han som har skjutit Egil, men han har gjort det på Andrew Crispos initiativ. Han säger att Andrew egentligen ville döda en annan man den här kvällen, den 23 februari 1985. Någon som har gjort någon oförrätt, vad jag förstår, inte egentligen mot Andrew Crispo, utan typ någon han känner. Men de har inte lyckats få med sig den här mannen som de har tänkt att mörda från den klubben där de träffades. Så istället så råkar det bli Egil. Och enligt Bernard och en till som var med den här kvällen, var det Crispo som raggade upp Egil, antingen på klubben Limelight eller på Hellfire. Det är oklart men möjligt att de har träffats tidigare, alltså att Andrew Crispo och Egil har sett på varandra tidigare. Bernard var inte med när de träffades på klubben, för att han är hemma och hämtar sin pistol när det händer. Alltså, jag ska säga att det här vittnesmålen om vad som hände den här kvällen, det är framförallt Bernard, men också typ andra personer som var med. Andrew Crispo har aldrig åtalats för sin inblandning i det här fallet. Okay. Men det här är vad liksom folk runt omkring säger hände. Crispo, Bernard och några till möttes upp i en lägenhet, och då var Egil redan där. Det ska dock bara ha varit Leggeros och Crispo och Egil Vesti som åker då till Bernards föräldrars sommarhus. Alltså då är det bara de tre där liksom. Det är oklart när Egil inser att något fruktansvärt är på väg att hända. Alltså det verkar som att så här, han är med på att han ska följa med, alltså att han och Andrew Crispo ska ligga med varandra. Okay. Men han är uppenbarligen inte med på det som händer sen liksom.
Nej.
Och man vet inte liksom när det switchar, helt enkelt. Och senare då, så de är under natten i det här som, liksom sommarhuset, och typ, det pågår saker. Och till slut då så tar de med sig honom till det här rökhuset där Bernard Leggero skjuter honom, enligt egen utsago då på uppmaning av Andrew Crispo. Och sen häller de bensin på kroppen och tänder på och åker tillbaka till Manhattan.
Mm.
Och trots att det bara är Bernard Leggero som åtalas och liksom ställs inför rätta för mordet på Egil Vesti, som sagt, Andrew Crispo har aldrig formellt anklagats för själva mordet, och anledningen till det, alltså, verkar vara ganska mycket på grund av att så här, i New York så finns det inte möjlighet att typ driva ett åtal mot någon där, alltså, där vittnet är den andra som var inblandad, om du förstår.
Okay.
Alltså en gärningsperson kan inte vara det enda vittnet som pekar ut en annan gärningsperson. Man får inte åtala på de grunderna, och det finns liksom inga fysiska bevis som binder honom till själva mordet typ. Så polisen är så här, det kommer aldrig hålla, eller åklagaren är så här, det kommer aldrig hålla, så vi åtalar inte typ. Så samtidigt som Bernard Leggeros döms till 25 år till livstid i fängelse i Attica, så är liksom Andrew Crispo helt fri att fortsätta sitt liv. Och bara månader senare polisanmäls han för ett annat brott, liknande fall. Enda skillnaden där är att offret faktiskt överlevde. Den här personen är inte namngiven, men han polisanmälde Andrew Crispo för kidnappning och våldtäkt som han utsatts för i september 1984, alltså innan mordet på Egil Vesti. Han hade kommit till Crispos galleri väl medveten om liksom att de skulle ligga med varandra, och han var helt öppen för BDSM-sex, alltså det fanns samtycke till det, och det var någonting som han typ ägnade sig åt på New Yorks så kallade leather bars. Men det han utsattes för var något helt annat än det han gått med på. Alltså han försökte typ ta sig därifrån men tvingades stanna kvar av Andrew och ett helt gäng andra män och pojkar som också var närvarande. Han var övertygad om att han skulle dö för att de hotade honom med pistol, alltså satte liksom verkligen pistol mot hans huvud. Och det här ska ha varit någonting som liksom ofta hände nattetid på det här tjusiga galleriet, där folk sen på dagarna gick och gjorde sina tjusiga konstaffärer. Alltså han är aldrig,
det är så
jävla obehagligt, och han är återigen då aldrig dömd för det här, men enligt många vittnesmål har den här liksom high-powered konstfiguren ett gäng unga män och pojkar som han typ antingen betalar eller förser med droger för att de ska liksom jobba för honom med att då hitta offer. Alltså att de literally kallar det för victims, liksom att de är så här, de är ut, de bara get me a victim. Alltså det är den typen av stämning liksom. Och det är som att han liksom, så som de beskriver det, så är det som att Andrew Crispo typ iscensätter det här och sen typ liksom iakttar typ det som händer på det här galleriet.
Ah, fan.
Och ofta finns det då liksom något slags samtycke till någon slags sex från början, och sen eskalerar det till rena våldtäkter, misshandel, mordhot, och typ de, folk kan inte lämna när de vill lämna liksom. Och de här alltså, liksom, det är också så obehagligt för att de här killarna som typ jobbar för honom, de beskrivs typ i vissa artiklar som att de var, citat, liksom street kids. Alltså det är unga män som också kommer från liksom, som är, också är i en utsatt position helt enkelt. Och polisanmälan från den här personen kommer, alltså anledningen till att den kommer så pass långt senare är för att han har varit rädd att anmäla, för att han stöter liksom på Andrew Crispo ofta och säger att han är rädd för honom. Han säger att Crispo har folk som följer efter honom och att han typ har privatdetektiver, och de är liksom, han är rädd helt enkelt för vad den här personen ska göra typ. Och efter mordet på Egil så bestämmer han sig då för att kontakta polisen, och den här polisanmälan leder till rättegång, men där kommer Andrew Crispo att frias från de här anklagelserna. Vid det laget sitter han dock redan i fängelse för något helt annat, det som alltid tar en jävel till slut, det vill säga skattebrott. Han har försökt undvika att betala skatt och dömts till 5 års fängelse, av vilka han sitter 3. När Andrew Crispo sitter inne exploderar hans hus i The Hamptons, eller Southampton, på grund av någon slags gasläcka typ. Och han får 7 miljoner i skadestånd 1991 för, alltså, vad jag förstår, från typ energibolaget som har, alltså du vet, det är någon sån grej. Han kommer dock, alltså han kommer typ använda de pengarna att försöka typ så här ta sig tillbaka till sin tidigare position, men han kommer aldrig lyckas med det. Alltså han försöker typ öppna något galleri till, men det går aldrig vägen, och han går i personlig konkurs vid ett par tillfällen. Han sitter dessutom ytterligare ett tag i fängelse för utpressning och hot. Han hotar nämligen att kidnappa dottern till en advokat som jobbade med en av de här konkurserna. Och han, som sagt, försökte öppna nya gallerier flera gånger, men lyckades aldrig, och han dog i februari förra året, typ, alltså utblottad liksom. Bernard Leggeros blev villkorligt frigiven 2019. Vad han gjort efter det vet jag inte, men jag vet att han gifte sig i fängelse och fick en son när han satt inne, och redan 2007 verkar de två ha varit i liksom en, alltså han och hans fru då varit i någon slags bitter vårdnadstvist, för att han ville att hans föräldrar skulle få vårdnaden om hans son typ. Herregud. Som sagt då, Andrew Crispo friades från misstankarna om kidnappning och våldtäkt i det andra fallet och åtalades aldrig för sin inblandning i mordet på Egil Vesti. Men när Egils syster Ann-Margret pratade med pressen i samband med rättegången mot Bernard Leggero så var hon väldigt tydlig med sina åsikter när hon sa: Andrew Crispo are to be on trial here. In Norway, he would be on trial. Så att, så här, att han har varit med under kvällen, det vet man. Men frågan är så här, var det han? Alltså Bernard Leggero är typ, han säger så här, det var han som sa till mig att skjuta honom typ. Och det är då liksom aldrig, alltså det är omtvistat. Men det är någonting med det här, alltså den här skillnaden mellan dag och nattetid i det här galleriet.
Är det så läskigt?
Ja, det är så jävla obehagligt. Och just, du vet, det här återkommande av en så högt uppsatt position som totalt utnyttjar sin makt och sina pengar och den position han är i för att bara, du vet, liksom iscensätta skådespel med verkliga människor för sin egen obehagliga jävla njutning typ. Alltså det finns, jag läste en artikel på Vanity Fair som var jättebra, skriven av David Franz. Den är från 88, så den är typ när rättegången pågår mot honom, tror jag. Och där är det så här, det är så många vittnesmål om så fruktansvärda saker som har skett på den här, i det här galleriet. Alltså det är verkligen fruktansvärt, verkligen.
Fy fan.
Och det här fallet kallas för The Death Mask Murder. Och det heter också avsnittet av en väldigt bra podd som handlar om det här fallet som jag lyssnar på. Podden heter Murder in the Hudson Valley. Jag har också då som sagt läst den här skitlånga artikeln på Vanity Fair skriven av David Franz. Den har rubriken Will Crispo Walk? Och sen har jag också läst gamla artiklar från New York Times och Daily News. Och också förstås då på Wikipedia.
Tack Karin.
Tack ska du ha.
Och tack alla ni som har lyssnat. Om en vecka ses vi, hoppas vi. Det ska bli underbart. Har ni inte redan köpt biljetter så kan man göra det på mordmotmord.se.
Det kan man verkligen. Och vi ser fram emot det så mycket. Och ta hand om er och så hörs och ses vi.
Det gör vi. Hej då!
Hej!
En del av